Vi läser i Jesu namn. När tiden var inne för deras rening enligt Moses lag tog de honom till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Det står nämligen i Herrens lag att varje förstfödd av mankön ska helgas åt Herren. Och för att offra två turturduvor eller två unga duvor så som det är föreskrivet i Herrens lag. I Jerusalem fanns en man vid namn Symeon som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom och den heliga anden hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Ledd av anden gick han till templet och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen, tog han honom i famnen och prisade Gud och sa: Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat, ty mina ögon har skådat frälsningen som du har berett åt alla folk, ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Hans far och mor förundrade sig över vad som sades om honom. Och Symeon välsignade dem och sa till hans mor Maria: Detta barn ska bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid. Ja, också genom din egen själ ska det gå ett svärd, för mångas innersta tankar ska komma i dagen. Där fanns också en kvinna med profetisk gåva, Hanna, Fanuels dotter av Asers stam. Hon var till åren kommen. Som ung hade hon varit gift i 7 år. Och sen hade hon levt som änka och var nu 84 år gammal. Hon vek aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Just i den stunden kom hon fram och tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. Och när de hade fullgjort det som föreskrevs i Herrens lag återvände de till sin hemstad Nasaret i Galileen. Pojken växte och fylldes av styrka och vishet och Guds välbehag var med honom. Josef och Maria, de lever ju i den judiska fromheten. Och för dem så var det ju naturligt att följa lagen och de traditioner som de hade. Och när ett barn hade fötts, eller ett gossebarn hade fötts, då var det 3 saker man skulle göra. Pojken skulle omskäras på den 8:e dagen. Och texten före våran text beskriver just att de hade låtit det ske. Och omskärelsen var ju ett tecken på att pojken tillhörde Guds folk och var innesluten i Guds förbund. För andra så skulle modern gå igenom en reningsceremoni. För när kvinnan blödde efter förlossningen så menade man att man var rituellt oren. Och efter 33 dagar skulle man helst offra ett lamm. Men om man var fattig, som tydligen de var, så kunde det räcka med ett par duvor. Och för det tredje skulle man markera sin tacksamhet över allt förstfött. Man kom till templet för att bära fram sitt barn och allt förstfött, både djur och människor, skulle helgas åt Herren. Och det är alltså när de är i templet för att utföra de här ritualerna som evangelisten Lukas på ett så fantastiskt sätt låter oss få möta Symeon och Hanna. Symeon kommer ju dit ledd av anden för att bekräfta igen för Josef och Maria att det här Jesusbarnet är Messias. Och den här bönekvinnan, profetissan Hanna, hon kommer dit för att tacka och prisa Gud och talar med alla som finns där om att frälsningen har kommit. Vi ber. Tack Gud för ditt ord till oss idag. Nu ber vi, öppna våra hjärtan. Hjälp oss att se vad du vill i våra liv. Hur vi kan få vara till välsignelse. Och hur vi också kan få vara människor som ser Messias. Som tar dig Jesus i vår famn. Amen. Vi behöver förebilder, tänker jag. Goda och bra förebilder. Exempel på hur vi ska leva ett gott liv. Och vi behöver förebilder som visar att livet är någonting mer än det ytliga. Det är någonting mer än att förverkliga sig själv, att göra karriär eller att få prylar och pengar. Och kanske är det extra viktigt med tanke på hur det ser ut i vår tid. När vi har rädslan och oron för kriget i Ukraina som inte tycks ta slut. Eller när många känner otrygghet i sitt eget bostadsområde för att det pågår skjutningar och sprängningar. Eller människor som är oroliga för sin ekonomi eller sjukdom eller oro för nära och kära och psykisk ohälsa. Ja, ni känner till allt det där. För att se hur Gud leder oss och tar hand om oss så behöver vi förebilder som visar vad det kan innebära. Och när jag läste den här texten så blev jag påmind om att Symeon och Hanna är sådana förebilder. Men jag kom också av någon förundlig anledning att tänka på Nils van der Poel. Känner ni till honom? Alla nickar. Den här fantastiska skridskokillen. Som jag tycker faktiskt är Guds förebild på något sätt i den profana världen. Som visar på ett fördjupat liv. En större vision än att bara bli bäst i världen. Han är ju bara 26 år. Men han vann VM-guld i skridsko 2021 och han vann två OS-guld 2022. Han har slagit världsrekord på 5 och 10 000 meter och vunnit världskuppen. Och jag tittade på den här idrottsgalan för inte så länge sedan. Jag vet inte om det var någon mer som såg det. Då vann han också årets prestation, årets manliga idrottare och Jerringpriset. Har du inte sett det där så kolla på SVT Play på hans tacktal. Det var någonting som tog tag i mig. Vi har väl aldrig hört en elitidrottsman som, de är ju ofta ganska egofixerade, de lever i sin bubbla liksom, hur ska jag bli bäst? Men i hans tacktal så sa han så här: de bästa människorna kommer aldrig att stå på den här scenen för att de har vunnit OS-guld. För de är alldeles för upptagna med att hjälpa andra människor att nå sina drömmar. Säger ni om det? Och vi har väl aldrig hört en elitidrottsman i sitt tacktal när man har vunnit ett pris nämna namnen på 5 barn till tränarna, till de 2 tränarna. Och namnen på deras hustrur. För då säger han att barnen fick avstå från sina pappor och de här kvinnorna från sina män. Därför att de skulle satsa på mig. Så det här är lika mycket deras pris. Som är mitt pris. Sådana människor behöver världen. Som ser sin insats i ett större sammanhang. Och som är osjälviska. Och det är inte så ofta, det händer ibland. Men inte så ofta ändå att vi också hör elitidrottsmän. Som visar att deras idrott också är en pusselbit för att skapa en bättre värld. Så var det ju faktiskt för Nils van der Poel. När han hade vunnit OS-guld 2022 så gav han bort en av guldmedaljerna till Gui Minhai, den här svenska författaren och bokförläggaren som sitter på felaktiga grunder i fängelse i Kina. Han gav sin guldmedalj för att visa världen vad som är mycket viktigare än hans skridskoguld. Människorättskämpar behövs. Och när han slutar sin idrottskarriär, vad gör han då? Och han lägger ut hela sin träningsdagbok. 62 sidor om vad han exakt har gjort varje dag för att kunna vinna en guldmedalj. Så säger han, det här vill jag att vem som helst ska få tillgång till gratis. Och jag hoppas att någon vinner och slår de här rekorden och blir bättre än vad jag blir. Hans insats, jag vet inte om han har någon bekännelse till Gud. Men hur det än är så pekar ändå hans livsstil på oegoism och ett fördjupat liv. Och i den meningen så tjänar han Gud. I den meningen så väcker han frågor och intresse. Att livet är någonting mer än självförverkligande. Det handlar om att betyda någonting viktigt för världen och för andra. Och de tankarna tar vi ju sedan med oss in i den här bibelberättelsen. För där finns det två människor som har ett ännu djupare och större perspektiv på vad detta innebär. Nämligen att leva sitt liv inför Gud. Och där sägs det om Symeon att han var rättfärdig och from. Och han väntade på Israels tröst. Och observera att det står inte att han var präst, eller att han var skriftlärd, eller att han var levit. Nej, han verkar faktiskt inte ha något officiellt ämbete i den här religiösa hierarkin. Och så verkar det inte vara med Hanna, Fanuels dotter heller. Hon bara dyker upp och hon är igenkänd. För vad då? Jo, för att hon lever i bön och fasta. Och för att hon har en profetisk gåva. Och jag tycker att det är viktigt att vi tar fasta på det här. För när vi läser Bibeln så är det så lätt att vi tänker, ja men Gud uppenbarar sig, Gud leder. Ja men det är väl bara för proffskristna. Det är väl för den här pastorer som Claes Eriksson eller Karin Bodell som jobbar på Ekumenia kanske. Nej, det är för vanliga troende. Gud använder alla vanliga troende på olika sätt. Jag tycker det är så starkt. Symeon var rättfärdig och from och han väntade på Israels tröst. Vad innebär det? Jag tänker att det innebär att han lever med en djup insikt om att allt han gör och är inför Guds ansikte. Och vi kan ju utgå ifrån att Symeon, precis som alla vi, hade ett vardagsliv att sköta. Vi vet ju inte hur det ser ut. Men kanske var det så att han hade ett arbete, han kanske hade familj och barn. Han hade också oro och stress för relationer. Han hade problem att lösa, han kanske oroade sig för vardagsekonomin, hur den skulle gå ihop. Men i det där livspusslet så kunde han se längre och djupare. Och i detta så fanns Guds underström som pekade på, du har väl inte glömt att ditt liv är större än allt det där. Ditt liv är rikare än allt det där. Hans djupaste mål var att se Guds rike bryta fram. Att få möta Israels tröst. Att få möta Messias. Det var det som hans liv egentligen gick ut på. Och det var som en grund för allt det andra. Och det står också att han hade en mening med sitt liv som hade med evigheten att göra. Han visste att möta Messias, det är också att få gå hem i frid. Och jag tror att det är så viktigt och så försummat i vår tid att våga tänka på sin egen död, inte med rädsla, utan som att det är där det verkliga livsmålet kommer att uppfyllas. Det är där den stora glädjen finns, att få möta och omfamnas av Guds nåd. Och Hanna då, Fanuels dotter, hon hade varit gift några år i sin ungdom men blivit änka och upplevt kallelsen till bönetjänst. Och hon är också en stark förebild av oss. Vem i vår tid är beredd att kliva bort ifrån rampljuset, kliva bort ifrån en egen karriär, kliva bort ifrån att få likes på Facebook, om de nu hade haft några sådana här, att synas och höras, för att tjäna Gud i det fördolda, där ingen visste vad det egentligen ledde till. Och jag tänker att vi kanske inte idag förstår riktigt kraften i bönetjänsten. Jag tänker att kanske är det så att det är på grund av alla förebedjarna i världen, all bön som pågår i kyrkan, i kloster, de som är kallade till den här tjänsten. Kanske är det deras samverkan med Gud som gör att helvetet inte har brutit ut på den här världen fullt ut, utan som skyddar oss. Så vad handlar det här om då? Hur berör den här berättelsen dig och mig? Ja, avslutningsvis vill jag ge några tankar. Jag tänker att det första som Hanna och Symeons liv påminner oss om alla, det är att vi alla är kallade till en fördjupning i våra liv. Att se längre, att se djupare än vårt egen strävan och vårt eget livspussel. Att mitt i vårt eget liv så finns en djupare kraft och en större mening. Och jag tänker att det är så lätt för oss att tappa bort det. För det är så mycket som fyller våra liv och som i någon mening stör. Och jag blev påminn om ett samtal som jag hade med en vanlig frikyrkokristen, om det nu finns några sådana. En duktig, bra person som finns i en församling, men som sa så här ungefär: du, jag glömmer bort Gud hela tiden. För när jag kommer till jobbet, då är det så fruktansvärt intensivt. Jag får omedelbart uppgifter, jag har problem som jag ska lösa. Och jag tänker aldrig på Gud. Jag ber ingenting. Och när jag kommer hem, då är det så mycket hemma som ska fixas. Och jag åker med barnen till deras aktiviteter. Och när jag får någon ledig stund så börjar jag fundera på vad jag ska göra. Vilka problem jag ska lösa, vad jag måste fixa hemma. Varför finns inte Gud med i detta? Och han sa själv, jag har tappat bort någonting av den djupa överlåtelsen. Och jag tycker att det är en påminnelse, kanske till någon av dig och framförallt till mig också. Att hela tiden se den större bilden. För det andra så tycker jag att Hanna och Symeons liv, det påminner oss om hur viktigt det är att vara rotade i ett sammanhang som påminner om Gud. De levde ju inom judendomen, inom den här ramen som gjorde att de hela tiden blev påminna om att de lever inte själva. Kanske försökte de hålla de här 613 buden som de skriftlärda försökte hålla. Och vad var det som var viktigt med det? Jo, det var ju att hela tiden påminnas om att det är ju Gud det handlar om. I torsdags så hade vi har startat något som heter Tro och Livgrupp. Och två gånger i den här gruppen där jag finns så har vi pratat om varför är det viktigt att vi kommer till den här gruppen. Och då var det någon som sa det. Ja, men jag behöver ju bli påmind om Gud. Och så frågade jag några stycken. Jag frågade Henrik, han är ledare så jag vågar nämna hans namn. Du, hur ofta är det någon på Scania säger till dig: du, det är ju viktigt att du kommer ihåg att du är älskad av Gud. Så, det händer aldrig. Du, och så frågar jag någon annan, när du är på din arbetsplats, hur ofta är det någon som säger du har väl kommit ihåg att be för det där? Ja, det händer aldrig. Därför behöver vi komma till kyrkan, till gruppen, till sammanhanget. Vi behöver fira nattvard. Vi behöver hela tiden bli påminda om Gud. Och vi behöver ha heliga vanor som håller oss nära Gud. Och det här tjatar ju jag och vi om hela tiden här i kyrkan. Att börja sin dag med en överlåtelsebön som ställer in vår inre kompass. Att jag lever för någonting större. Jag lever för Gud och Gud, Guds nåd och kraft ska leda mig. Och sist men inte minst, Symeons och Hannas förebild, det påminner oss om evigheten. Om storheten i att få vara ett Guds barn. Om glädjen över att se fram emot att få gå hem i frid. Det kanske är för att jag börjar bli gammal, men jag kan känna en glädje över att det bästa i livet är ju kvar. Att få möta Gud ansikte mot ansikte. Och när jag har den bilden framför mig, då blir jag också påmind om att de sista orden i den här världen för min del, det kommer inte att vara vad jag har gjort, om jag har lyckats eller misslyckats, hur framgångsrik jag har varit, utan det blir att få landa i vem Gud är och i Guds nåd. Och de sista orden kommer inte att vara vad någon mänsklig makthavare har sagt eller vad de gängkriminella gör, utan det är Guds kärlek och nåd och kraft som är det sista och det största i mitt liv och i hela världshistorien. Och vi ska strax ta emot Jesus Kristus i brödet och vinet. Och jag tänker att det är en möjlighet för dig och mig att bli påminda om djupet och storheten i att vara ett Guds barn. Och på det där plastkortet som finns i psalmboken så kommer ni att bli påminda om de här överlåtelsestationerna som finns. Och idag så har vi lagt till en station till. Och det är att Ulf och Helen kommer att stå där nere med olja. Och oljan, det är ju en bild för den helige ande. Och det tog tag i mig när jag läste om Symeon där det står att helig ande var över honom. Och att den helige ande hade uppenbarat för honom vad Gud ville. Och att han var ledd av den helige ande. Så om du vill, då kan du gå dit och så blir du smord i pannan för just detta. Att bli påmind om att helig ande vilar över dig. Och att den helige ande vill för dig uppenbara vem Gud är och vad Gud. Och den helige ande vill leda dig till tjänst. Kanske till en besöksgrupp eller till att jobba med flyktingar. Eller till att bjuda en granne på kaffe. Eller att vara i tjänst för sina vänner eller här i kyrkan. Eller till bön och förbön. Amen. Gud, nu lägger vi alla de här tankarna i dina händer. Och vi ber att de ska få bära god frukt i våra hjärtan. I Jesu namn. Amen.